Det finns inga genvägar till löfteslandet. Alla har vi en ökenvandring att göra. Vem jag är, kanske någon undrar. Jag har inte liksom skakat hand med alla tidigare. Och jag tycker så här att man som förkunnare inte ska stå och prata om sig själv. Och alla bedrifter och vad man har varit med om och vad man har gjort. Och så där. Jag tycker inte det hör hemma i en sund kristenhet. Men vet ni vad, då kom jag på den här moderna tanken. Att jag kan ju låta AI snappa upp vem jag är ute på nätet. För ni vet ju att ute på nätet, allt som skrivs där är ju 100% sant. Så är det ju. Ja, så att det blir ju väldigt sanningsenligt då om vi låter AI berätta vem jag är. Eller jag bad Google AI och ChatGPT, eller OpenAI som de också heter, att snoka lite på mig. Och det är faktiskt sant detta. Jag har inte hittat på detta. Och då ska jag låta AI läsa upp vad de kom fram till.
Lennart Jahr E. Teeg är grundaren av Bibelfokus. En sajt som ser ut som att den designades precis när internet uppfanns. Och han vägrar ändra på det. Medan vanliga människor använder internet för kattvideor och väderappar, använde Lennart det för att skriva 47-sidiga analyser om bibelöversättningar och villoläror. Och på något sätt tycker han att det är avkopplande. Han är hjärnan bakom Bibelfokus, en webbplats där varje liten teologisk detalj granskas så noggrant att man misstänker att Lennart ibland korrekturläser aposteln Paulus. Han har gjort det till sin livsuppgift att varna oss för allt. Och då menar jag allt. Ser du en kristen bok med ett snyggt omslag? Lennart har förmodligen redan hittat ett dolt New Age-budskap på sidan 42. Hör du en medryckande lovsång? Då sitter Lennart hemma och antecknar febrilt varför trumsättet egentligen är en inkörsport till villolära.
Ja, det här är då vad storebror tycker om mig. Så då vet ni det. I övrigt så brukar jag säga att jag är bara en frälst skitstövel från Hisingen i Göteborg. Jag hade Clark Olofsson som granne. Och idag är jag en ganska glad och tacksam pensionär. Jag har varit det några år nu. Jag gick några år i förväg också. Och så är jag gift med Anita som ska sitta där. Men hon är ute och åker och hämtar Anna-Karin. Och vi har två barn och så har vi ett barnbarn just nu. Här är ju vad jag ska gå igenom och det blir väldigt mycket. Och jag kommer att prata ganska fort och visa alla bibelord här. Så att ni inte behöver bläddra egentligen. Det kan vara kul, särskilt i mindre grupper tycker jag är jättefint att sitta och bläddra i biblarna. Alltså, men ni får det här. Och det, som min chef sa en gång, så sa han så här att... Ni tycker att jag pratar fort, men det är det inte. Så är det inte. Det är ni som lyssnar långsamt. Och han pratade väldigt fort. Innan vi ger oss ut på en sån här ökenfärd då, så skulle jag vilja säga så här att har du varit med i en rörelse eller församling där det har florerat villoläror, eller om du har varit med i något auktoritärt sammanhang, så tycker jag att du ska göra så här. Varva ner och ta det lugnt och sluta jaga. Försök att slå dig ner i den vila som Jesus vill ge dig, trons vila. Gud vet ju vad du behöver och vad du inte behöver, och så har du ju fått den heliga ande till din hjälpare. Det är ju så att det är han som ska hjälpa dig och inte tvärtom. Och om han nu är vår hjälpare så behöver vi egentligen ingen undervisning om hur han ska hjälpa oss. Han vet ju allting vad vi behöver och så vidare. Sen är det ju så här många gånger att när vi får hjälp från Gud så blir det inte alltid på det sättet som vi hade tänkt oss. Det kan bli att man får gå igenom motgångar och lidande. Och det är ju det många gånger som är den kristnes ökenvandring då. Eller något som någon kallade för den kristnes universitet. Den kristnes universitet eller ökenskolan. Sen tycker jag också, innan jag säger något mer, att vi får inte tro att Gud är som vi eller tänker som vi. Jag tror tyvärr många idag liksom projicerar sina tankar och sina känslor, synsätt och åsikter och sådär på Gud. Och många gånger blir man då arg på Gud och så vidare. Och det är inte våra erfarenheter eller våra känslor som ska definiera hur den kristna tron ska vara. Inte våra erfarenheter. Det är ju Gud och hans ord som definierar den kristna tron. Börjar vi leta efter annat liksom som ska definiera den kristna tron, ja, då är vi nog lite farligt ute. Och så är det ju så här med Gud. För det första då så är ju han helig, och det betyder att ingen synd och ondska finns i honom. Men vi människor har ju en syndanatur och dras med synden. Även efter att vi har blivit kristna, vi blir aldrig perfekta i den här tidsåldern. Det är jätteviktigt att förstå det. Det väntar en, som jag då kallar det, en sista omskärelse. Och det ska jag prata mer om senare. Hej Anna-Karin!
Hej.
Vad kul att du kunde vara med. Sen är ju Gud allsmäktig. Och det är ju otroligt mycket mer än vad vi kan göra. Gud kan göra enormt små saker. Han kan göra enormt stora saker. Men utan honom kan vi ingenting göra. Det sa ju Jesus, Johannes 15 och 5. Och så är ju Gud också evig. För honom finns ingen tid. Men vi är ju extremt uppbundna av tid och klockan. Hur ofta kollar ni tiden på en dag? Och sen är det ju så här med oss också att vi är ju inga evighetsvarelser. Och livet här och nu är faktiskt väldigt kort. Och det känner man inte minst när man har blivit pensionär. Jag tycker det gick fruktansvärt fort fram till pensionsåldern. Lite för fort faktiskt. Sen är ju Gud kärlek. Han är kärlek. Och det här är inte samma kärlek som vi kan ha. Utan det är ju Guds agape-kärlek. Och Guds agape, den är förbehållslös, självutgivande, den är icke-beräknande kärlek som inte söker sitt bästa i första hand. Det där blir ju väldigt tydligt med Jesu försoningsoffer på korset. För oss. Det var ju inte för hans egen skull. Men vår kärlek är ju inte på det sättet, utan den är vanligen beräknande, men vi kan ju få del av Guds agape-kärlek. Och låta den strömma ut till andra människor, förhoppningsvis. Men det är fint att vi kan få del av det då. Sen tycker jag en väldigt viktig sak, att Gud är inte snäll. Istället är det ju så här att Gud är barmhärtig, god och nådefull och trofast. Det är något helt annat än att vara snäll. Och det där är såklart en del i hans agape-kärlek då. Men sånt finns sällan hos oss rent naturligt då. Så vi ska inte projicera våra tankar, synsätt och åsikter eller känslor på Gud. Men vi kan ju prata med honom om sånt där. Det är ju ett sätt att lära känna honom. Och det gör vi ju främst då via Bibeln också. Den viktigaste uppgiften vi har här och nu, det är ju att lära känna Gud. Och ju mer vi umgås med Gud, ju mer kan vi ju då få sprida vidare hans kärlek till andra. Och budskapet om frälsning såklart också. Så att läsa Bibeln, det är oerhört viktigt om man vill lära känna Gud, Jesus, mer och mer. Och så bli allt mer lik Jesus. Och jag vågar säga detta då, att vill vi inte lyssna till vad Gud har att säga oss via Bibeln, då tror jag inte han pratar till oss sådär jättemycket på annat sätt. Det är där det börjar verkligen. Det är viktigt att fundera över. Bibeln är ju vårt dagliga manna, och det finns ingen ersättning för detta manna. Och det ska vi fundera mer på sen när vi ger oss ut på den här ökenfärden. Men det finns ju dåligt manna. Det kan stå manna på det, men det är inte sådär jättebra. Det ska jag prata lite mer om imorgon, tror jag. Jag ska nämna att jag har tagit alla bibelord från Svenska folkbibeln 2015. om jag inte anger någonting annat här på presentationen. Men jag kommer att gå över mer och mer till den så kallade reformationsbibeln som kommer ut i helbibeln nu i juni 2026. I år alltså. Och då tänker jag i alla fall börja läsa den parallellt. Jag har annars en sån där kladdbibel som man kan skriva i marginalerna. Det kommer inte reformationsbibeln ha, utan det blir en vanlig bibel så. Ja, det finns mycket att lära från judarnas ökenvandring. Och det är otroligt mycket. Jag behärskar inte allt, långt ifrån. Jag kommer bara skrapa lite på ytan. Och jag är övertygad om att det finns väldigt mycket mer att gräva fram ur just Moseböckerna då. Och när det gäller ökenvandringen så börjar den berättelsen i andra Moseboken. Och så håller den på ända till slutet på femte Moseboken. Sista Moseboken då. Så, sen kommer jag göra lite nedstick då, lite här och var. Och titta på lite olika händelser och så. Och så blir den en liten gnutta blir det också från Josuas bok. Början på Josuas bok. Det är ju då de går in i löfteslandet. Många gånger så tänker kanske en del så här om dessa bibelböcker, Moseböckerna då. Att usch, vad torrt och tråkigt det där. Det är så mycket regler och bud och lagar och det är folkräkning och det är manna och det är fåglar som flyger in i munnen. Och ja, inte riktigt så, men nästan. Men det döljer ju sig faktiskt ett annat budskap där också i Moseböckerna. Och det här är vad Jesus sa om det då. Johannes evangeliet, kapitel 5, vers 46. Hade ni trott Mose skulle ni tro på mig, för det var om mig han skrev. Och det här kan man ju tycka är knepigt, eller hur? För det står ju ingenting om Jesus Kristus i Moseböckerna. Men Jesus han brassar på ytterligare här i Lukas evangeliet 24, vers 44-45. Detta är vad jag sa till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Moses lag, profeterna och psalmerna. Och sen öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Så läser man Moseböckerna bara lite sådär flyktigt, lite som historia sådär, då ser man såklart inte de här sakerna i Moseböckerna. Men det döljer sig ett budskap om Jesus där. Och då också evangeliet. Och vi kan då liksom få bitar av evangeliet och det kristna livet när man dyker ner i Moseböckerna. Hur det kristna livet ska vara och hur det kanske kommer att bli och så vidare också. Som ni ser i sista meningen där. Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Vi måste alltså be Jesus om att han öppnar våra sinnen om vi ska kunna se såna här saker. Och det där tror jag kommer successivt. Paulus skrev så här om de som inte ville omvända sig. Andra Korinthierbrevet kapitel 3 vers 14 och 6-16. Men deras sinnen blev förhärdade. Än idag är samma slöja kvar när de läser det gamla förbundets skrifter och den lyfts inte bort. Först i Kristus försvinner den. Ja, än idag ligger en slöja över deras hjärta när de läser Mose. Men när någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Det är häftigt. Och så kan vi väga in det här också från Matteus evangeliet 18, vers 3. Jag, alltså Jesus, säger er sanningen, om ni inte omvänder er och blir som barnen, kommer ni inte in i himmelriket. Löfteslandet kan vi säga också. Löfteslandet är ju en bild för evigheten då. Så det gäller alltså att omvända sig bort från lagiskhet till Jesus och evangeliets erbjudande om barnaskap. Så jag tycker vi kan be om det innan vi fortsätter. Och Jesus Kristus, vår Herre och Gud, hela Bibeln handlar ju om dig. Men vi kan ha svårt att se det och omfamna det. Så vi ber att du ska öppna våra ögon och vårt sinne så att vi kan se dig och evangeliet i skriften, Herre. Så Så att detta får bli lite vägledning för oss under vår vandring här på jorden som kristna. Och så ber vi att du ska göra oss till barn, Herre. Så att vi kan ta emot det du har att ge oss på ett enkelt och okonstlat sätt också. Tack, käre Gud. I Jesu namn. Amen. Ja, det är alltså så att judarnas hela historia i Gamla testamentet inte är enbart historia då, utan även profetiska bilder för Jesus då och evangeliet och det kristna livet. Och det är klart, det här ser man ju bara om man vill leva så som Gud har tänkt det för oss. Sedan är det ju särskilt så tycker jag med judarnas uttåg ur Egypten, vandringen genom Röda havet och så ökenvandringen och sen när de intar löfteslandet. Där är väldigt starka profetiska bilder. Och vi ska titta på ett ord här från Jesus också. Om det eviga livet då. Johannes 6 och vers 47. Och det här är från reformationsbibeln faktiskt. Sannerligen, sannerligen säger jag er, den som tror på mig har evigt liv. Det ska man observera, det är fantastiskt. Vi har liksom redan fått det här eviga livet insatt på vårt andliga konto kan man säga. Det finns redan där. Men det är ju först liksom när Jesus kommer tillbaka som vi kommer att se det här eviga livet i det fysiska, i våra nya kroppar. Det här bibelordet från första Korinthierbrevet 10, vers 11 som säger oss någonting om de här profetiska bilderna i texterna. Första Korinthierbrevet kapitel 10, vers 11. Det som hände de judarna, alltså på Gamla testamentets tid, är exempel och det skrevs ner för att varna oss som har världens slut in på oss. Jag ska säga lite mer om det bibelordet längre fram. Men här har vi det här Paulus pekar på då, att det är profetiska bilder. Så vi har också då en ökenvandring att göra. Och vi kan alltså kalla detta för ökenskolan. Men vi kan också kalla det för helgelsen. Ökenvandringen är våran helgelse. Och våran vandring har ju en tydlig början. Precis som judarnas vandring hade. Och det har ett tydligt slut, precis som judarnas ökenvandring också hade ett tydligt slut. Om vi vill tillhöra Gud och leva efter hans vilja då såklart. Startskottet för judarnas ökenvandring var ju då när allt det förstfödda i Egypten, både bland människor och djur, dog. Men de själva då, judarna, de slaktade ju ett lamm och strök blodet från lammet på dörrposterna till sina byggnader, hus. Och då gick döden förbi där. Och det där är ju bakgrunden till att man firar påsk. Och ordet påsk betyder ju just gå förbi. Döden gick förbi. Och det här offerlammet, det vet ni ju alla att det är ju en bild för Jesus då. Och hans försoningsoffer på korset. Så starten för alla kristnas vandring sker ju vid Jesu kors, kan man säga. Och där lägger man ner sitt liv och tar emot hans blod som försoning med Gud. Och också som beskydd mot att gå evigt förlorad. Under judarnas ökenvandring så försåg ju Gud judarna med allt de behövde där. Och under vår ökenvandring så tror jag Gud kommer att förse oss med allt det vi behöver under våran vandring för att den ska fungera. Och judarna fick ju manna att äta. Och vi får den andliga mat vi behöver om vi läser Bibeln då. Och vi får den utan att vi behöver jaga efter den. Vi har det liksom i Bibeln. Vi behöver inte ut och jaga konferenser och ut på YouTube och leta efter det och det som kittlar lite grann och så vidare. Vi har vår andliga mat i Bibeln. Och att knalla på i vardagen med en trofasthet till Gud och att han ska förse oss med det nödvändiga, det är vad Paulus kallar för att vandra i anden, som han skrev om i Galaterbrevet 5 och 16. Eller så kan man också väga in det här som Jesus sa om att bekymra er alltså inte för morgondagen. Men det här med att vandra i anden kommer jag att prata mer om längre fram. Men det är ju så här idag att det är många kristna som inte vill vara med om den här vandringen. Utan man vill rida iväg på snabba hästar. Man vill kliva över ökenvandringen eller flyga över den. Eller så drar man iväg till något sånt där som man skulle kunna kalla för andliga snabbmatsrestauranger. Där man får lite mer fet mat, lite mer socker, lite mer tillsatsämnen. Mycket mer kalorier. Men som man kanske sen kommer att börja må dåligt av i längden. Man kanske blir andligt sjuk och blind till slut. Så akta er för de andliga snabbmatsrestaurangerna. Sen är det ju så här, det finns andra då som vill ha det knastertort. Att det ska vara torrt som i öknen. Och det där är de här riktigt hårda snubbarna. De tolkar då öknen ordagrant, kan man säga. De gör som Sven Reichman sa, att de lägger krossat glas i filmjölken. Och små spik i sängen. Ja, det är en bra bild. Och då tycker de att de är riktigt, riktigt andliga. Och det här är då mystikerna. De tror att man kommer närmare Gud genom olika sorters gärningar och riter och även späkningar. Askes och sånt här då. Sen tror en del av dem också att man kan liksom hitta Gud inom sig själv och söka sig inåt. Men där finns egentligen inget gott, för Jesus sa ju så här. Markus evangeliet kapitel 7, vers 21-23. Inifrån, från människornas hjärtan, kommer de onda tankarna. Sexuell omoral, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, orger, avund, hädelse, högmod och dårskap. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren. Ja, så vill man alltså vara en sann kristen måste man räkna med en ökenvandring. Men under den här vandringen så kommer man ju såklart också få gå upp på en del bergstoppar där man kan få uppleva Gud särskilt närvarande. Det händer också. Men det är ju inte så att våran ökenvandring ständigt går ut på att vi ska liksom överösas av välsignelser och ha det gött hela tiden. Och det kommer inte att hända tecken under hela tiden heller, även om vi kanske kommer att få uppleva det. Även hos judarna tror jag det var så. Det var inte tecken under varje dag. 40 år, det är 14 600 dagar. Om vi bortser från att mannat kom 6 dagar i veckan, så tror jag inte det hände andra under dagligen där. En del står ju skrivet om, eller mycket står ju skrivet om. Men jag tror ju faktiskt att det inte var varje dag för dem. Men de fick sitt manna. Och vi kan ju då faktiskt få manna 7 dagar i veckan genom att läsa Bibeln. Det kanske är ett under att vi har Bibeln. I alla fall kan det vara underbart om man är inne i en sån period när man tycker det är underbart att läsa Bibeln. Nu ska vi ta det här bibelordet igen. Det är alltså inte bara historia med judarnas ökenvandring. Det är även profetiska bilder. Och Paulus skriver så här, det som hände dem är exempel och det skrivs ner för att varna oss som har världens slut in på oss. Och det här grekiska ordet för exempel, det är typikos. Och det kan även översättas med mönster eller bild eller intryck. Så jag tycker David Hedegårds översättning är väldigt bra. Allt detta som hände med dem hade en förebildande betydelse. Och det blev nedtecknat i skriften till varning för oss som lever i de yttersta tiderna. En förebildande betydelse tycker jag är en väldigt bra översättning. Men det pekar ju på det här också, att vi har mycket att lära från judarnas vandring. Sen refererar ju Paulus till ökenvandringen också när han säger att alla blev de döpta i molnskyn och havet till gemenskap med Mose. Och där står ju Mose då som en förebild till Jesus. Så Paulus refererade ju ganska ofta till judarnas historia när han undervisade. Och jag tycker vi kan referera dit också. Om vi nu går över till judarnas slaveri i Egypten, då kan vi se det som en bild för människans liv utan Gud. För då är det slaveri under begär och synd. Och det där triggas ju då många gånger utav frestelser av olika slag som världen gärna serverar oss och erbjuder på olika sätt, va? Och sen efter några hundra år i Egypten så träder Mose fram då och så får de ett löfte om att komma in i ett fantastiskt land. Det är ju det löfteslandet som Gud redan lovade Abraham. Och för att komma in dit så måste de lämna Egypten och börja en vandring på väg ut då. Men innan folket kunde lämna Egypten så blev det ju en dragkamp kan man säga mellan det onda och det goda. Och det kulminerade då i det här att allt förstfött dog förutom bland judarna. Och den här dragkampen mellan det onda och goda kanske man kan se som en bild för den dragkamp som det kan bli om en människa när hon är på väg att bli frälst. För då är det en andlig kamp på gång där. Judarna skulle ju då i samband med påsken också fira det osyrade brödets högtid i 7 dagar. Och då fick inget jäst bröd, syrat bröd alltså. Det fick inte förekomma överhuvudtaget. Och vi skulle kunna se sånt bröd då som en bild för villoläror. För oss är det en bild för det då. Villoläror som florerar i kristenheten. Och Jesus sa ju så här om fariseernas surdeg. Då är det Matteus evangeliet kapitel 16 vers 11-12. Akta er för fariseerna och saduseernas surdeg. Då förstod de att han inte talade om akta sig för surdeg i bröd utan för fariseernas och saduseernas lära. Så när vi kristna börjar våran vandring, då är det ju med andra ord väldigt viktigt att vi inte har med oss villoläror i bagaget. Villoläror kan ju faktiskt leda till att man går fel, att man irrar omkring, att man liksom inte börjar en sund vandring mot löfteslandet. Villoläror kan bli senvägar och villoläror kan också bli på ett sånt sätt att man vill tillbaka till Egypten. Det här kan man se hos kristna som har blivit väldigt andligt utbrända av villoläror i sådana här osunda sammanhang, att de faktiskt vänder tillbaka till det gamla livet. Det såg Anita och jag på 80-talet när flera av våra vänner försvann till livets ord. Och sen blev det ingenting med alla de här stora tankarna de hade, utan det blev bara ett helt vanligt svenssonliv sen. Och de var helt less på det kristna. Jag träffade en gång förresten också en kvinna som hade varit med i Knutby. Hon var totalt andligt fördärvad liksom. Och där var det väldigt svårt för henne om hon överhuvudtaget skulle våga gå med i något annat sammanhang. Hur ser man då om man har med sig någon surdeg när man börjar sin vandring? Ja, det är ju inte så lätt egentligen. Man kan ju försöka kolla upp om man har med sig något i bagaget. För det är ju så här, man kan ju ha fått med sig någonting som man inte vet om. Det är ju tanken med villoläror. Man ska inte veta att det är en villolära, såklart. Så man kan behöva be till Gud om hjälp med att upptänka sånt här. Och då gäller ju verkligen att be i ödmjukhet. Att jag kan ha misstagit mig. Jag kanske var lite stöddig här nu. Jag kanske har brassat på här. Var det fel någonting? Så att man är öppen för det. Då tror jag det är mycket enklare att se ett svar ifrån Gud också. Sen finns det ju risken att villoläror kan drabba oss senare under våran vandring också. Och därför är det viktigt att ha med sig Bibeln under våran vandring. Den ska ju då tillsammans med den helige ande vägleda oss. Så det är klokt att läsa på inbjudan till löfteslandet. Jag brukar säga att evangeliet är just som en inbjudan till löfteslandet. Det är bra att läsa på vad som gäller för den. Sen vet ni ju då att när judarna till slut fick lov att lämna Egypten så gjorde de det. Men så ändrade sig farao och han satte efter dem med en massa soldater. Men folket blev ju då räddade tack vare sin vandring genom Röda havet. Och det är ju då en bild för det kristna dopet i vatten. Och faraos soldater, de gick under där. De drunknade i havet när det liksom kom tillbaka bakom judarna. Men över faraos soldater. Och det där skulle ju då kunna vara en bild för hur synd och skuld blir kvar liksom i havet när vi omvänder oss och döper oss. Så kan mycket släppa taget. Och inte sällan är det ju så med missbrukare som blir ordentligt omvända. Att de direkt liksom blir av med de här begären. Att det släpper med en gång. Det är inte så med alla, men det händer ju. Och så kanske vi kan se de här soldaterna som drunknade där i Röda havet som en bild för andemakter också. Som vill hindra oss att gå vidare. Men jag tror ju vi har blodets beskydd. Och då är det viktigt att tänka på det som Mose sa innan de gick genom Röda havet. Andra Moseboken kapitel 14, vers 13-14. Var inte rädda, stanna upp och bevittna den frälsning som Herren idag ska ge er. Så som ni ser egyptierna idag ska ni aldrig någonsin se dem igen. Herren ska strida för er och ni ska vara stilla. Jag tror ju att vi många gånger borde just tänka så här. Herren ska strida för mig och jag ska vara stilla. Så kan det vara om man har det jobbigt på ett arbete till exempel. Att inte gå på i ullstrumporna och kriga mot arbetsgivaren eller arbetskompisar, utan be och så vara stilla så löser Gud det förr eller senare. Sån här så kallad andlig krigföring, det är inte ett bibliskt begrepp. Så vi skulle ju kunna sjunga så här till och med då. Herren ska strida för eder. Vågar ni sjunga den?
Herren ska strida för eder. Herren ska strida för eder. Och ni skolan vara stilla där vi. Stilla där vi. Stilla där vi.
Så fint. När judarna hade kommit torrskodda över till andra sidan utav Röda havet då, och de hade fått se där hur soldaterna dränktes i havet, då jublade de och sjöng en sång. Som inledning är en sång som många kristna också har sjungit. Så tänkte jag att du står vid Röda havets strand och så har du fått vara med om detta stora, hur soldaterna bara gick under. Och då är det denna ju, Herren är min starkhet och min lovsång. Han blev mig till frälsning. Andra Moseboken kapitel 15, vers 2. Så allt detta dramatiska som hände då, efter uttåget ur Egypten och vandringen genom Röda havet, det kanske vi kan se som en bild för det härliga uttåg som vi också kan få vara med om som nyfrälsta. Det är inte alla som får den här starka upplevelsen, men många får det. Anita och jag, när vi blev frälsta, det var väl en lagom skvätt i alla fall vi fick, tycker jag. Anita fick fantastisk hjälp och jag blev väldigt vidrörd, men vi sprattlade inte och tjoade och så, men vi kände något, att det hade hänt något med oss. Och det hade det. Jag hade inte stått här idag annars. Det hände verkligen någonting. Men sen är det ju viktigt att förstå så här att man är inte kvar i det här första frälsningsruset, om man nu får lov att kalla det så, resten av livet. Man kanske är det under några månader, man kanske är det under några år. Men sen börjar ju en torrare period med ökenvandring då. Men i det här frälsningsruset, det kan ju ganska vara roligt också. Man är ofta väldigt frimodig och man hugger tag i första bästa människa så här liksom. Och så ska man vittna för dem om Jesus och hur man har blivit frälst och så vidare. Det kanske ni har varit med. Och idag kan man ju både känna att vad gött det var när jag var sån. Men man kan skämmas lite också nästan hur man var. Men det var säkert ingen större fara med det. Men Gud ledde ju judarna då med en molnstod på dagen och en eldstod på natten. Fjärde Moseboken 9, kapitel 15 till vers 18. På den dag då tabernaklet sattes upp täckte molnskyn tabernaklet vittnesbördets tält. Så ofta molnskyn höjde sig från tältet bröt Israels barn upp, och på den plats där molnskyn stannade slog Israels barn läger. På Herrens befallning bröt Israels barn upp, och på Herrens befallning slog de läger. Så länge molnskyn vilade över tabernaklet låg de kvar i lägret. Det här är ju intressant, för att folket kunde alltså inte i förväg veta när de skulle bryta upp. De kunde inte i förväg veta när de skulle slå läger. Och när de bröt upp så kunde de inte veta vart de var på väg. De hade bara att följa molnstoden och älvstoden. Och det här är ju en bild för den heliga ande också. Hur anden leder oss under vår vandring. Vi ska se vad Jesus sa om det här. Så jag tycker är intressant i sammanhanget då. Johannes evangeliet kapitel 4 vers 8. Vinden blåser vart den vill och du hör dess sus. Men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av anden. Jag ska säga lite mer om på nyttfödelsen längre fram. Men med sanna kristna är det ju ofta så här att de kan göra, eller vi kan göra, oväntade saker då och då. Det är lite lustigt, va? Ett exempel är ju en god vän till oss som nyligen sa upp sig från sitt jobb utan att ha något nytt jobb. Det tyckte ju många då var väldigt knasigt att göra på det sättet. Men det gjorde den här personen, och det kom ju såklart då efter mycket bön. Så i världens ögon kan sånt här vara helt knasigt. Jag kan ju nämna att jag själv gjorde en sån grej på 80-talet. Då jobbade jag på det här bolåneinstitutet som fanns då, som hette Stadshypotek. Och där var det ju väldiga karriärmöjligheter, så det var ju toppen egentligen att jobba där sett ur världens ögon. Men jag tyckte det var en väldigt osund arbetsplats. Det var mycket firmafest och så, och jag var helt nyfrälst. Så jag insåg att det här är ju inte bra för mig att vara här. Så jag sa upp mig och tog ett halvtidsjobb som kyrkvaktmästare. Och då kan du tänka på vad de tyckte där på banken. Liksom. Men vad ska du där och göra? Halvtid, hur kommer ni att klara er? Så världens barn tycker ofta sånt här är knasigt. Men jag måste också berätta att det blev lite skönt när jag slutade. För de frågade mig vad jag ville ha som en avskedsgåva. Direktörens sekreterare kom och frågade det. Sen då när de tackade mig så kom direktör Falkman. Man fick bara säga så. Direktör Falkman. Då kom han. Ja, vi vill ge dig en liten gåva. Tack ska du ha för den tid du har varit här, Lennart. Och vet ni vad han gav mig då? Min första bibel. I skinn. Det var ju härligt. Direktör Falkman. Tack vad du nu tog ägen. Men det kan ju bli så här vid de här tillfällena att man måste gå på vatten helt enkelt. Men då ber man och så går man på. Sen kom de ju fram till Sinai berg där de fick ta emot lagen på stentavlor. Alltså 10 Guds bud. Och det är ju en förebild till pingsten. Och vi har ju också en pingsterfarenhet att få vara med om, kan vi väl säga. Då vi kan få bli fyllda av den heliga ande. Men det är väldigt olika hur man upplever det. Men jag kommer att prata lite mer om det längre fram. Ja, ökenvandringen, det är ju våran helgelse. Och det är för att det som finns inom oss, som står emot Gud, ska dö bort där i öknen under våran vandring. Alla kristna måste göra en sån här vandring. Och det går inte att ta någon väg förbi den här öken. Sen kan ju kristnas ökenvandring bli olika lång beroende på när man blir frälst och när man dör. Så den är inte lika lång för alla. Här är bibelverser som säger något om den här nödvändiga ökenvandringen. Hebreerbrevet kapitel 12, vers 12-14. Styrk därför kraftlösa händer och svaga knän och gör stigarna raka för era fötter så att den haltande foten inte går ur led utan istället blir frisk. Sök frid med alla och helgelse, för utan helgelse kommer ingen att se Gud. Sen måste jag ju säga att i denna ökenvandring så kommer vi såklart att få uppleva att vi liksom kommer fram till oaser ibland också. Men man blir inte helgad genom att ständigt överösas av välsignelser, hur trevligt det än skulle vara. Och då kan man kanske förstå orsaken till att det finns så mycket som liksom vill få oss att fly undan det obekväma. Att satsa på rikedom och framgång och självförverkligande och sånt där. Det är mycket sånt som vill hindra oss från att göra våran ökenvandring. Det kan ju vara så att vår motståndare djävulen försöker locka oss på något sätt, fresta oss till att hamna utanför och så vidare. Och att vi tappar bort den här helgelsen. Och det är ju många läror idag också som vill befria oss ifrån ökenvandringen. Och vems syfte sådana läror då tjänar, det kan man ju lätt förstå. Så prövningar är en viktig del i helgelsen. Och genom prövningar så lär vi ju känna våra brister och dåliga sidor många gånger om vi tar vara på dem. Vi lär oss även genom prövningarna att säga nej till sånt som inte är rätt eller nyttigt för oss. Och Bibeln säger då att vi inte ska prövas över vår förmåga. Sen kanske det är så här att vi orkar olika när det gäller prövningar och motgångar. Men det är definitivt också så att vi klagar olika mycket. Och när man då hamnar i motgångar och prövningar så tycker jag det är viktigt att inte börja hänge sig åt självömkan. För det kan hindra en mognad som kristen. På samma sätt är det med bitterhet. Man får absolut lov att bli arg på Gud. Men inte sitta och bli kvar i självömkan och bitterhet. Det är väldigt nedbrytande många gånger. Det är bättre då att tacka Gud för att det finns en utväg. Som Paulus skrev om här. Första Korinthierbrevet 10, vers 13. Styrk därför kraftlösa händer och svaga knän. Gör stigarna raka för era fötter så att den haltande foten inte går ur led utan istället blir frisk. Sök frid med alla. Och helgelse för utan helgelse kommer ingen att se Herren. Det här är ju då igen, jag hade väl denna innan, att vi måste göra den här ökenvandringen. Och ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast, han ska inte låta er frestas över er förmåga. Samtidigt med frestelsen kommer han också att ge en utväg så att ni kan härda ut. Och det är så här att det grekiska ordet för frestelse här. Och prövning, det är samma ord. Så egentligen är en bättre översättning så här. Samtidigt med prövningen kommer han också att ge en utväg. Och nu är det så här att det är paus till klockan 12.